Ja, välkomna till Slaget efter 12. Det är Stefan Winiger här som är mer än en halvtimme framöver och vi ska prata om det nu finns något sådant som en gyllene väg ut ur den här pandemin. Här hemma i Finland har ju vår statsminister lovat att vi om kanske en månad, om tillräckligt många nu går att vaccinera sig, ska slippa att bära munskydd som det heter, eller mask kanske ni säger, och så vidare. Vi ska idag fundera på hur andra gör som delvis kanske har gjort saker före oss eller som redan har gjort andra misstag som vi ännu inte har gjort, om man nu får säga så. Med oss har vi Kristin Sandberg från Italien. Välkommen!
Tack så mycket!
Italien som vi drabbades hårdast i början här i Europa. Så det är spännande att höra hur det ser ut där. Sen har vi med oss Johnny Sjöblom från Tyskland.
Jo, hej.
Hej Johnny, där jag har sett framförallt en väldigt aggressiv så här coronakritisk rörelse växa fram här under den här tiden. Och sist men inte minst har vi också med oss Lukas Dahlström, vår Nordenkorrespondent. Du är i Oslo idag. Välkommen Lukas.
Tack så mycket.
Det här. Alla hoppas ju nu, alla är väl väldigt trötta vid det här laget på att behöva tänka i åtgärder och sprutor och vad det nu än är. Och en lösning som ju har diskuterats här hemma flitigt men ännu inte kommit till skott med är bland annat att man skulle ha då ett, kunna för att delta i kulturevenemang och överhuvudtaget kunna ordna kulturevenemang att man måste kunna visa ett intyg på att man antingen är immun, det vill säga har haft covid, eller att man har vaccinerad eller har ett nytaget test som visar att man inte bär på smittan. Då skulle man få gå in och då kunde man så att säga tumma på de regler som ju redan nu har börjat diskuteras allt mer. Men hur gör de andra? Det här ska vi börja med. Ska vi börja med Norden kanske? Vi tittar ju ofta på Sverige där det har som gjort lite annorlunda under den här perioden. Hur går det här öppnandet och den här vägen ut till Sverige, Lukas Dahlström?
Sverige har ju diskuterat ganska mycket just det här coronapasset, speciellt från kulturlivet som du nämnde, så har man haft väldigt starka åsikter kring det här och velat införa. Bland annat har Jonas Gardell och artisten Carola varit ute och vevat i medier och velat ha ett coronapass. Men den här diskussionen har lite dött av här nu den senaste tiden då Sverige meddelade att landet öppnar upp den 29 september. Då slopas egentligen de flesta restriktionerna i landet. Och man har faktiskt ett sånt här coronapass ute på remissrunda just nu. Men Amanda Lind, kulturminister, har sagt att hon hoppas på att man aldrig ska behöva använda sig av det här coronapasset utan att samhället kan öppna upp den 29 september och sen så börjar man leva ett prepandemiskt liv.
Underbart med prepandemi låter det här. Låter konstigt ord, men det är sånt vi drömmer om. Märkliga människor som vi är nu för tiden här. Kristin Sandberg, hur gör alltså Italiens sköna land just nu med den saken?
Ja, här låter det lite annorlunda än i Sverige måste jag nog säga. Här har man ju gått på en mer obligatorisk linje och det här coronapasset som vi pratar om. Det har infördes inför semesterna för man var rädd för att alla italienare skulle åka ut och att smittspridningen skulle ta fart ganska snabbt. Och då infördes det snabbt för många aktiviteter ute i samhället. Det var ju för att gå på restaurang och gym och badanläggningar och sådär. Och sen har det bara utökat hela tiden. Första september så bör man visa upp coronapass för att kunna gå på tåget, flyg, inrikesflyg och så. Och nu utökar man det till olika branscher och yrken. Och det kommer bli krav på coronapass för att kunna fortsätta att arbeta helt enkelt. Men det här gör man ju mot bakgrund av, tänker jag, att det är 130 000 dödsfall som pandemin orsakade i Italien. Och 8 miljoner skolbarn går tillbaka till bänkarna den här veckan. Man är rädd för en smittspridning. Och sen har regeringen fattat beslutet, inte minst ljuset av att man har 200 EU-miljarder som ska spenderas. Och det kommer inte fungera om samhället måste stänga ner igen.
Ska vi ta
en... Så att jag skulle säga att acceptansen har ändå varit större än motståndet, kan man väl säga.
Vi ska återkomma till det. Ska vi ta här en runda här först? Då ska vi bara, så vi har hört hur läget är i Tyskland. Johnny Sjöblom, landet som vi tillskriver att allting har så väldigt stor ordning på helt enkelt. Hur är det i Tyskland?
Ja, här är läget rätt nära det, så som det är i Italien, att vi har också ett coronapass, eller det går egentligen inte under namnet coronapass här överhuvudtaget, utan man talar om en 3G-regel. De här G-na kommer då från de tyska orden geimpft, vaccinerad, genesen, tillfrisknad, eller då getestet, testad. Och det är något av de här G-na som oftast krävs då om man vill gå på till exempel bio, på restaurang, på en fotbollsmatch. Vi har alltså många restriktioner fortsättningsvis kvar när det gäller att gå på olika evenemang och så, men att om man då uppfyller något av de här 3G:na så kommer man då in på till exempel restaurangen och det här systemet så har man nu haft sedan maj vill jag minnas, så då infördes det här och det har nu testats och det fungerar. Den stora förändringen kommer här om några veckor då det här gratistestandet som vi har haft hittills så det försvinner och den som då inte är vaccinerad eller tillfrisknad så den får då från och med det betala för det här testet själv.
Mm. Det här, vi frågade här Lukas Dahlström i början om Sverige, men du överblickar i Norden också, befinner dig just nu i Oslo eftersom det var val i Norge igår det här. Och du överblickar dessutom i Danmark som ju redan här från vecka två meddelar att man helt och hållet nu slopar alla åtgärder. Och det låter ju på något sätt som här att även om vi i Finland är försiktigt kanske optimistiska att Norden nu egentligen går före och säger nu kastar vi på något sätt de här åtgärderna, nu lever vi som vi vill. Är inte det här förvånande, Lukas Dahlström?
Lite förvånande. Danmark går ju nog verkligen sin egen väg när det kommer till coronan. För det första så hade man ju väldigt hårda restriktioner under vintern när de här smittotalen skenade iväg. Men sen man införde sitt coronapass i april. Och efter det här så har man öppnat upp samhället sakta men säkert. Jag besökte Danmark i somras under fotbolls-EM och då var det redan ganska öppet. Man måste visa upp coronapass eller ett bevis på att man var vaccinerad eller nyligen testad om man ska gå på bar eller restaurang eller på fotbollsmatch. Men i övrigt så var samhället relativt öppet åtminstone. Och nu för 4 dagar sedan, faktiskt den 10 september, så slopades egentligen alla restriktioner i Danmark. Och då slopades också coronapasset. Så medan vi diskuterar om vi ska ta i bruk det här coronapasset så har Danmark redan slopat det. Och det här samhället är ganska öppet.
Mm-hmm. Ser ni, om vi ska liksom resonera om det här, hur ser ni med att alltså, finns det här något samband med stödet för de här åtgärderna? Alltså, jag kan inte låta bli att tycka lite intressant att våra gladlynta sydeuropeiska vänner på något sätt här tar det här på väldigt allvar mot bakgrunden av 130 000 corona-offer, förstås. Medan att vi här nu plötsligt bara slänger ungefär som vi slänger badhandduken här i slutet av sommaren och tar fram vinterrocken, så slänger vi bort nu också här coronareglerna här i Norden ungefär. Men vad säger ni om den här acceptansen? Du var inne på det, Kristin Sandberg, att de här stränga reglerna, det har ändå folkets stöd.
Ja, precis. De flesta säger ungefär att om det här var som krävs för att ta sig ur så är det värt det. Och även opinionsundersökningar visar att 8 av 10 är för att man ska använda... Här kallas det Green Pass. Alla har sitt eget namn för det här coronapasset. Men ja, jag skulle nog vilja se det som så att befolkningen i princip har blivit bearbetad under det här senaste 1,5 året. Att man har liksom tvingats leva under sådana begränsningar i vardagslivet som för 2 år sedan kunde man inte ens föreställa sig. Man skulle titta på klockan när man satt på en middag hemma hos vänner, att nu är klockan 9:30, nu måste vi skynda oss för att hinna hem innan klockan 10 och sådär. När det var utegångsförbud till exempel. Så jag tror faktiskt att nu känner man att man vill inte hamna där igen. Liksom. Man är inte beredd att gå tillbaka till hur det var och då accepterar man det här. Det är ju vissa fortfarande såklart som inte vill vaccinera sig, men för de individerna har ju ställts på sin spets här nu när man måste välja. Ska jag gå tillbaka och utöva min yrkesroll som lärare och boka den här vaccineringstiden, eller ska jag liksom gå med på att bli avstängd? Det är ganska extrema situationer som individer ställs för här nu med de här reglerna, men de flesta verkar acceptera här om det är det som krävs.
Och det är uttryckligen alltså den här, eller kan man med vissa praktiska, inser jag här förstås, komplikationer, men kan man ändå tänka sig att man som i sitt jobb kan gå och testa sig väldigt ofta och visa sig att man helt enkelt är smittfri? Är det också en variant i Italien, eller måste man vara vaccinerad? Det vill säga att man har...
Nej, men precis, det är de tre reglerna som Johnny var inne på. Det är samma över hela, exakt, men det är inte hållbart att man ska gå varannan dag och göra ett coronatest. Så tror jag de flesta tänker, alltså i sin yrkesroll, om man är lärare eller så. Det är svårt, ja.
Det här, vi har ju talat det här tidigare, om det här tidigare i Slaget efter 12, bland annat med Johnny Sjöblom, det här att de här aggressiva coronaskeptikerna som just har blivit en politisk kraft, åtminstone i Tyskland och de tyskspråkiga länderna, har verkligen positionerat sig under det här året. Hur är läget där, så att säga? Är de 3G-mässiga, som ni säger i Tyskland, alltså att de accepterar de det här, eller vad gör de?
När de här större protesterna som vi hade tidigare, så de har på något sätt mattats av nog efter att det här, då som vi då talar om coronapasset, kom i kraft, att det där, vi har inte sett några riktigt stora demonstrationer, och på något sätt så verkar det nog som om, vi ska ju komma ihåg att det här läget här i Tyskland har ju också normaliserats starkt, att man kan ju till exempel i dagens läge, om man då har något av de här gena, så kan man ju då till exempel gå på en fotbollsmatch, och det tillåts rätt så mycket publik till exempel på fotbollsmatcher nu, så att den här normaliteten har nog under sommaren kommit tillbaka i den grad att den här proteströrelsen har nu kanske försvagats också därför. Och sen ska man ju komma ihåg att det här tyska systemet hittills, så det har ju inte egentligen diskriminerat någon på det sättet att om du är vaccinerad, så jo, du är vaccinerad, men du kan ändå som icke-vaccinerad genom att ta det här testet, så kan du göra exakt samma sak som en vaccinerad person, så att på det sättet så har det ju inte varit någon annan diskriminering än den att det kräver mer tid och energi att gå på de här testen. Men som sagt, så det här kommer ju att ändra nu från och med oktober, eftersom vi har ju haft ett mycket brett testsystem, kan man väl säga, att det har varit rätt enkelt att gå på ett test som då har varit gratis för alla, att det är staten som har betalat de här testen fram till nu, men att det här kommer ju att ändra då från och med den 11 oktober, och då betyder det att om du inte är vaccinerad eller om du inte haft då den här sjukdomen, så då blir du tvungen att betala ungefär 20 euro för varje test, och det kommer ju nog att helt ändra på den här situationen i Tyskland, och man hoppas ju förstås att det också då bidrar till det att mer folk faktiskt tar det här vaccinet.
Även om det de facto leder ju till att pressen att vaccinera sig blir stor.
Den blir stor. Man vill ju förstås här undvika att tala om en obligatorisk vaccinering, men det blir ju förstås stort att om man tänker det att man redan vill gå, säg, 2 gånger per vecka på restaurang och då ska betala 40 euro per person för det, plus den lilla börda som det betyder att gå på de här testen, och man räknar ju också med att den här testkapaciteten så småningom kommer att köras ner, så det blir ju hela tiden också svårare att gå på sådana test, så det blir nog ett svårare liv, så att man hoppas ju förstås den vägen att man ska få fart på den här vaccineringen som nu släpar sig fram ganska långsamt, kan man väl säga, att vi har i Tyskland nu ungefär 62% av befolkningen som har fullt vaccinskydd, och man hoppas ju förstås att det här då också ska vara en bidragande faktor till det att den här andelen går upp under de kommande månaderna.
Men det låter ju alltså som här på olika sätt utanför Finland, alltså har man liksom börjat lämna det här liksom bakom sig lite grann, och jag vet inte, det här är en helt personlig reflektion bara, jag tänker på något sätt att även om många finländare de facto på något sätt även här nu naturligtvis går på restauranger och gör saker mer eller mindre som tidigare, finns det ändå fortfarande många som tar det här med avståndsregler och att bära mask och allt möjligt på mycket stort allvar. Det känns på något sätt att, jag vet inte, ni som lite överblickar liksom skillnaderna här mellan Finland och övriga Europa, det här att tänker ni också så att vi är liksom mera här, att vi verkar vara mera konservativa i den här släppa loss efter coronafrågan, eller vad tror ni?
Om jag får svara på det där, jag flyttar ju precis till Sverige och där är ju nog skillnaden väldigt stor, jag flyttar från Finland till Sverige och det säger man också från Folkhälsomyndighetshåll i Sverige att man tar det här med frivillighet inom alla de här områdena på väldigt stort allvar. Och det är svårt att ställa den här typen av krav, har Anders Tegnell exempelvis sagt när man talar om coronapass. Och där finns det kanske mera en frihetskänsla. Samma sak i Danmark. Där ser man att den här coronan är just nu en pandemi eller en epidemi för de som är ovaccinerade. Dödstalen är obefintliga. Det finns nästan ingen dör i corona i Danmark längre. Och därför kan man slopa de här restriktionerna. Mm. Och när allt fler vaccineras, man har ju också en väldigt hög en täckning i Danmark.
Så att du precis, och du menar just det här att vi här i Finland, vi är ännu liksom kvar i det här lite väldigt kontrollerande, medan övriga Norden i ditt fall då har på något sätt nu gått in. För en gladlynt dansk, svensk, kanske till och med, jag vet inte, Norge, läget i Norge, men alltså mer på sätt gladlynt släppa loss känsla.
Nå, lite så. I Norge är det ju lite mer restriktivt kanske, men jag var igår exempelvis på Arbeiderpartiets valvaka, det var ju val i Norge igår, och där var ju väldigt många människor inne i en stor sal. Då måste man dock visa ett coronacertifikat, det har man i Norge för stora evenemang. Man måste visa att man antingen är testad eller nyligen vaccinerad, men man har inte de här coronapassen som man behöver inte visa dem om man går in på bar exempelvis.
Mm. Just det. Men vad säger ni, Johnny Sjöblom, det här också? Gör du också en fundering mellan Finland och Tyskland? Att på något sätt Finland verkar vara just nu in ett tyngre liksom, tänkande?
Jag kan nog kanske skriva under det, Jo, att det här, de här restriktionerna i Finland, så de verkar nog hänga kvar betydligt längre än vad de nu gör här. Att på något sätt, som jag redan var inne på, så den här normaliteten har nog i och med det här coronapasset eller med de här reglerna så har nog återvänt på det sättet att det mesta går att göra i dagens läge, också kulturevenemang i viss skala, bara man då ser till att man uppfyller något av de här kraven. Och jag var själv i Finland några veckor i augusti och det är nog lite annorlunda, att sådana saker som man redan kanske har slopat här i Tyskland, som till exempel att använda munskydd utomhus, så det konstaterades redan ganska tidigt att det bidrar inte till någonting, så det tyckte jag var ganska konstigt att man i Finland ser många faktiskt som fortsättningsvis bär de här munskydden utomhus. Att det är klart att vi har också obligatoriska munskyddsställen, som till exempel då butiker och tåg och flyg och sånt, men att utomhus så ser man nog mycket få bära till exempel munskydd i dagens läge. En annan sak som står med Finland så är också det att den här diskussionen om det här coronapasset har kommit så grymt sent igång, att här i Tyskland så inleddes den här diskussionen egentligen redan i början av året då de här vaccineringarna kom igång. Så började man fundera på att hur ska man sen göra när tillräckligt många är vaccinerade, när ska man få sina så att säga friheter tillbaka. Att jag tycker att den diskussionen så har man fört mycket sent i Finland. Det kan ju hända att det också beror på ett så enkelt faktum som att vi har det här testsystemet som man då inte överhuvudtaget har i Finland, det vill säga att man som en del av vardagen går att testa sig för att göra något. Man går inte kanske då i huvudsak att testa sig för att man misstänker att man är smittad, utan den stora mängden test så görs faktiskt i de sammanhang, till exempel i skolor eller då man vill gå någonstans, så det är en helt annan, ska vi säga, testregimen vad man har i Finland, och den har då kanske bidragit till att den här diskussionen snabbare kom igång, eftersom den här, ska vi säga, direkt diskriminerande faktorn åtminstone inte har då under sommaren funnits där, utan de här friheterna har åtminstone hittills varit möjliga för alla. Och då också gratis, att som jag nu redan var två gånger tidigare inne på, så det kommer ju nu att ändra, men så har det hittills varit.
Alltså det här känns ju som att i Finland, vi var ju också väldigt pigga här i början av året, att nu får man vaccinet, men sen blev vi väldigt snabbt väldigt rädda för att det här att man faktiskt kan bli sjuk fast man är vaccinerad, så att vi har liksom gått tillbaka i någon slags väldigt rädsla.
Det kan man ju också det kan man ju kanske ännu säga tillägga här för Tysklands del, att det nog från politiskt håll hela tiden har sagts att när vi har det här vaccinet och när vi är vaccinerade, så då går vi tillbaka till en viss normalitet. Att det har aldrig varit så att man sen på något sätt drar tillbaka det här budet om att nu måste vi fortsättningsvis ändå vara försiktiga trots att vi är vaccinerade på det sättet, utan de här friheterna som man har talat om för vaccinerade, så de har man nog hållit. Det gäller till exempel utlandsresor, så hade vi en diskussion här i somras att borde alla som kommer från utlandet till Tyskland, borde de då testas innan de åker tillbaka, men då bestämde man sig då för att det är bara de som inte är vaccinerade som då ska testas innan de kommer tillbaka till Tyskland, att de som har det, då det här vaccinskyddet, deras så att säga rätt att röra sig så berördes inte av det här.
Det så blev det ju här i Finland också här i slutet av juli, att den som är vaccinerad behöver ju så här, kan resa hem utan problem. Och nu ska vi inte klaga här, alltså vi har ju här inom några veckor, det vill säga slutet av oktober, är det sagt att när vi når en vaccineringsgrad av 80% här i Finland, då ska vi ju också slippa både de här munskydden och avståndsregler och så vidare. Så att vi är nog på väg så att säga också, så att nu inte bara klagar här. Men Kristin Sandberg, det här italienarna, alltså det är väldigt strikt. Gå och dra en espresso, ska du visa upp ditt intyg. Är det här något som efterlevs i vardagen verkligen hela tiden?
Ja, det skulle jag vilja säga. Alltså, Italien är på väg i en helt annan riktning. De har ju 74% av befolkningen är redan fullvaccinerade. Men trots det alltså så kommer man troligtvis på torsdag besluta att alla inom privat sektor kommer behöva ett coronapass för att kunna gå till jobbet, och sen i ett andra steg även alla inom offentlig sektor. Så att om man inte efterlever det här så blir det ganska svårt helt enkelt framöver. Nu ekar det väldigt mycket.
Jag hörde, du hör dig själv antagligen väldigt kraftigt här. Ska se om vi kan göra något om den saken här i studion.
Nu borde för det jag ville säga, för det jag tänkte på som skiljer sig också. Vi har pratat om coronapass för att gå på restaurang och så. Just nu krävs det för att gå på restaurang och museum. Men det är inte obligatoriskt för de som arbetar, som till exempel guide eller servitör. Då. Och det är det här man vill ändra på. Så från 15 oktober troligtvis så kommer alla som arbetar inom i princip alla sektorer i samhället behöva det coronapasset. Så att, ja, det efterlevs skulle jag vilja säga. Det finns såklart högljudda motståndsgrupper som får väldigt stort utrymme i media, på sociala medier. Mm. Och det har också utnyttjats under året av politiska partier, självklart. Men nu börjar även de politiska partierna se att opinionen går mot att vara för det här coronapasset. Och då svänger man med opinionen helt enkelt för att inte förlora framtida väljarstöd. Mm.
Och det här alltså måste jag ändå fråga, förtydliga här. Alltså. Och om jag ska gå och någon butik och handla, då ber de alltså vid dörren om, har du ett pass? Vad sa du, grön pass?
Ja, nu är det inte, gäller inte det här i mataffärer och butiker. Men om man ska gå på en restaurang eller köpa en kaffe på tågstationen i Rom, så får man visa upp. Inte alltid, men det är möjligt att du får frågan. Ja.
Mm, mm. Förlåt. Du ville säga något mer?
Nej, jag ville säga också, och går du på ett tåg och blir kontrollerad och inte har coronapasset, så riskerar du böter mellan 400 och 1000 euro och blir att du ombeds gå av i närmaste station. Det är ungefär så sanktionerna ser ut mot de som bryter.
Just det, hårdhandskarna helt enkelt. Hur gör de i Tyskland, Johnny Sjölom? Alltså kontrolleras det, hur flitigt kontrolleras det här när man faktiskt måste visa något intyg?
Nu är det förstås svårt att tala för hela landets del hur det är. Jag har förstått att det finns vissa regionala skillnader, att hur strängt man kontrollerar det här. Men att där jag nu mest rör mig då i Bayern, så kontrolleras det nog ganska strikt. Till exempel om man vill gå på barnets idrottsturnering, så kontrolleras det där. Går man på restaurang, så kontrolleras det där. undantag, eller ska vi säga skillnaden till Italien ändå, det att vi har också, här har också förts den här diskussionen att ska man kolla då till exempel på tåg, men hittills så har det här nu visat sig omöjligt att på något sätt genomföra i Tyskland, att man ser den här rätten att röra sig som så stor att man på något sätt, eller det har motsatt, man har från olika håll motsatt sig det här att man ska börja kontrollera till exempel då på tågen om folk har det här passet eller på lokaltåg och så, men att det där på de flesta ställen dit man går så är man nog tvungen att visa upp det här, antingen då ett testresultat eller då att man är vaccinerad eller att man har tillfrisknat.
Och alltså när du går in på barnens idrottstävling, då står det någon där och säger, visa nu ditt intyg.
Det kontrolleras och så får du ett armband som säger att du är, eller som visar att du är kontrollerad och det är nog så det funkar, för att annars får också de här klubbarna får inte lov att ordna de här tillställningarna om man inte efterföljer de här reglerna som finns och faktiskt då kontrollerar det här. Så att jag var till exempel för en och en halv vecka sedan på en badmintonturnering där det då kontrollerades vid ingången att sonen har ett negativt testresultat och att jag själv då är vaccinerad, annars kommer man då inte in i den här hallen.
Och den här diskussionen som kan jag igen hänföra, den här diskussionen i Finland där vi alltså nu efter sommaren ännu har diskuterat mycket, om Lukas Dahlström var inne på det här med kultursektorn och teatrar och sen har vi haft olika omgångar med idrotten och med restaurangerna och så vidare, som vi nu alla berör lite grann, där vi ännu nu här senaste veckorna har fört ganska känslosam diskussion och debatt här i Finland om att hur svårt det är att kunna genomföra. Det har ni lämnat bakom er, eller Lukas Dahlström?
på något vis så tyckte jag att den där diskussionen dog ut i Sverige lite efter att man meddelat att man kommer att öppna upp samhället. Och det är förstås, jag menar, det är bara 2 veckor kvar tills man öppnar upp, och vissa föreslår att man skulle införa det här coronapasset nu under en övergångsperiod innan man öppnar upp, men så verkar det inte bli, åtminstone inte man får tro kulturminister Amanda Lind. Men det man ser på, alltså jag tycker överlag den här diskussionen är intressant, för att det man ser på jättetydligt i Norge, Sverige och Danmark är dödstalen. Och när de har gått ner så har den här diskussionen om restriktioner så småningom också mattats av. Och man har förstått att okej, nu eftersom människor inte dör längre så behöver vi inte ha de här restriktionerna. Och sen när man har öppnat upp och testat så är det inte heller lika många dödsfall som tidigare på grund av att man har vaccinerat en så stor andel av befolkningen.
Och i det här Italien, Tyskland, i det här samma läge där, alltså nu talar vi så här rent coronasiffermässigt, att få dödstal, många vaccinerade, den där ekvationen ser likadan ut, eller?
Ja, om jag börjar för Tysklands del så är det kanske det att man har lite frångått det här incidenstalet som då någon sorts mätare för hela det här skeendet, att man har börjat gå in för att se hur mycket folk man har på sjukhusen, och sen där man då överskrider vissa gränser om man gör det, så då införs det nya restriktioner. Så det har nu lett till åtminstone det att man inte då kanske lika hysteriskt stirrar på de här incidenstalen som tidigare, att vi har nu en 7-dagars incidens på ungefär 80, och det skulle kanske ännu för ett halvår sedan ha ansetts vara rätt så högt, men att i dagens läge så är det egentligen få som bryr sig om det, för att som vi har varit inne på, det är rätt få ändå på sjukhusen, och de här dödstalen i Tyskland så har kommit ner. Och det som det nu hela tiden, vi har kanske inte den här exit-strategin som man då har i Danmark, Sverige, att vi har något bestämt datum när allt ska öppnas upp, men att från politiskt håll så är det ju nog så talar man nog om det, att det kommer nog inte att komma till någon ny nedstängning, att man kräver ingen solidaritet så att säga av de som har vaccinerat sig gentemot de som då har bestämt sig för att inte göra det, att det här upprepas nog nästan varje dag, att någon ny nedstängning för att skydda icke-vaccinerade, så det kommer nog inte Tyskland att uppleva om det nu inte blir några stora, eller kommer några nya virusvarianter som kräver det.
Och Kristin Sandberg, Italien, läget där?
Ja, men det är lite samma. Man tittar på hur många coronapatienter som är inne på sjukhusen, för nu är det dags att ta tag i de andra vårdköerna liksom som har bildats och kunna fokusera på det. Och sen här däremot så ser man ju att det kommer behövas en tredje dos, så att den kommer ju införas redan den 20 september. Så man är orolig för att det fortfarande cirkulerar ett virus, att det kommer nya varianter och att många ungdomar helt enkelt kan få den här smittan att sprida sig när skolorna börjar. Så att man vidtar hela tiden åtgärder för att försöka kontrollera det här. Och jag tror att det är det som jag sa i början, att man har det här stora återhämtningspaketet som ska drivas igenom här under det närmaste året. Och lyckas man inte med det så blir det svårt för Italien liksom, rent ekonomiskt och samhällsmässigt.
Det vill säga att alltså andra faktorer börjar vara viktigare än att stirra på de som smittats dag för dag här.
Ja, då skulle man kunna sammanfatta det kanske.
Så är läget med våra vänner runt om i Europa här, och vi hoppas alltså att det blir bra hos oss också. Och vi ska ju här i Finland till exempel gå till att vår rekommendation för att testa sig ändras ju nu. Man ska ju bara testa sig om man har mycket, mycket svåra symptom. Så att det kommer ju kanske göra att en del är hemma helt enkelt, har någon. Ja, är sjuka och sen är de inte sjuka längre, och sen är det klart, men att vi inte upptäcker varenda en som har minimala symptom längre, och det kommer sen också påverka hur vi tänker vidare. Så slutar vi slaget efter 12 idag. Tack mina vänner, tack Kristin Sandberg i Italien, Johnny Sjöblom i Tyskland, Lukas Dahlström i Oslo, för att ni upplyste oss om här hur Europa går vidare. Jag heter Stefan Winiger, tack för att ni lyssnade, vi hörs igen. Hej då.